God middag och välkomna till alla er som lyssnar på Sverigedemokraternas närradio från 88 MHz. Och vi sänder varje lördag mellan 14 och 15. Idag är det den 26 september 98 och reprisen på det här programmet kommer den 1 oktober, alltså nu på torsdag, mellan 21.30 och 22.30. Och jag som pratar heter Gun Kullberg. Och vi är tre stycken i studion idag, Johan Rinderheim från Haninge och förstås Thomas. Vi lyssnade till Mozarts Requiem som betyder Herre förbarma dig. Och vi har en viss anknytning till det jag ska läsa nu. Jag har fått från en av våra lyssnare och supportrar någonting som jag skulle få ta i närradion idag. Och det är en dödsruna. Det står död Svea. Född 1719, död 20 september 1998. Vi har den smärtsamma uppgiften att meddela att vår kära Svea avlidit. Hon kallades mestadels för moder Svea, då hon under sin krafts dagar var som en mor för oss alla som älskade henne. Redan på 1960-talet förmärktes en begynnande försvagning av hennes hälsa. Vi som så högt älskar henne krävde kraftåtgärder för att hon skulle få den vård som hade betytt fortsatt förbättring. Men de båda överläkarna, Göran och Karl, förvägrade den gamla damen denna vård och anlitade istället medicinmän från Afrika som med sina svartkonster bara förvärrade läget. När sedan det tillkallade en kvinnlig assistent som vid flera tillfällen uppträtt berusad anade man det värsta. När sedan pryoeleven Birger togs in som sakkunnig fanns det ingen återvändo. Zonterapi från Gula villan tillkallades, men det bara påskyndade slutet för den sjuka patienten. Den fruktade cancerframkallande bacillen Socialista et Communista injekterades i hennes kropp. Om det i vårt land fanns känsla för rätt och orätt borde de två läkarna som i ovan nämnts ställas till ansvar och frånta sina befattningar. Men då respekten för just lag och ordning upphört i detta land går det fria, får man anta. Kära Svea, tack vare dig fick vi under en kort tid känna att vi hade ett hem här på jorden där vi kunde känna oss som hemma istället för som det nu är, vi är främlingar i vårt eget land. Man känner en viss likhet mellan Madame Flod i Strindbergs Hemsöborna när Madame säger till sin son: ta aldrig hit utsocknes, det bara äter dig som lusen in på bara kroppen, slutcitat. Och det är just utsocknes som till stor del bär ansvaret för Sveas död. Moder Svea var en gång ganska välbeställd, men det utsocknes som levde på henne gjorde att hon dog utfattig. Undertecknat Fosterlandsvännerna.
Mm. Ja, vi får tacka den som personen som har sänt in det där till Radio SD. Och vi uppmanar ju som vanligt våra lyssnare att skicka in bidrag olika slag. Ja, vi ska kan konstatera att riksdagsresultatet, det slutgiltiga resultatet från riksdagsvalet, inte är klart ännu och det förväntas inte bli klart förrän på måndag. Så när det gäller Sverigedemokraternas resultat där så kan vi ännu inte komma med några meddelanden eller synpunkter. Vi ska dock kommentera riksdagsvalet i stort och utgången och resultaten, mandatfördelningen i riksdagen och så vidare. Och som underlag till detta så tänkte jag be att få citera vad Johan Hjärtqvist, som numera titulerar sig konsult, han har ett förflutet som politiker i Tyresö, vad han skriver i gårdagens Svenska Dagblad. Jag ska ta några tre korta citat här. Han skriver så här: att misstron existerar är inget mysterium, däremot konsekvensen av misstroendet, föraktet och ledan. För samtidigt som förtroendeklyftan tycks växa till ett Grand Canyon gör Vänsterpartiet sitt bästa val någonsin. Det parti som är allra värst hemfallet åt inställningen att politikerna bättre är än medborgarna vet vad som är bäst. Ju mer svensken misstror sina styrande, desto villigare överlämnar han sitt liv i deras händer. Jag har skrivit om fenomenet tidigare. Det bekymrar och konfunderar. Jag anser att politikerna bara försämrar och ljuger, säger en småbarnsmamma. Därför röstar jag emot förslag som gör att jag själv kan utforma min barnomsorg. Politiker, fy fan, det skor sig bara på oss och slösar, menar en pensionär, och röstar för skattehöjning som ger de utdömda politikerna ännu mer pengar att förfoga över. Det är bara att prata skit och struntar i de viktiga frågorna, muttrar en arbetslös, och straffar de partier som verkligen försöker diskutera framtiden snarare än detaljer i den utlovade barnbidragshöjningen. I andra länder leder misstro mot beslutsfattarna till skatterevolt, alternativrörelser och privatiseringsbeteenden. I Sverige blir det praktiska uttrycket för politikerföraktet status quo och framförallt höjda skatter. Och vad värre är, i takt med att väljarnas kontrollfunktion slutar fungera blir Sverige allt fattigare. År efter år föröds våra chanser att förbli en välståndsnation. Så lär det fortsätta så länge fattigdom är en mindre skrämmande framtidsbild än frihet, skriver Johan Hjärtqvist. Och vi tänkte låta det vara ett underlag för att försöka komma underfund med och begripa hur det svenska folket har resonerat när man har gick till valurnorna nu i söndags den 20 september. Och bland annat då gav, så som jag anser, politiska charlataner av typen alltså Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett utökat förtroende. Och de ska tydligen då ingå i regeringsunderlaget, Göran Perssons regeringsunderlag. Jag vet inte, vad har ni för synpunkter här? Johan kanske kan säga några ord.
Varsågod.
Ja, det är ju alldeles riktigt att det är en smula ologiskt att man har röstat som man har gjort, men man får ändå se rösterna på Vänstern och Miljöpartiet som proteströster. Och tyvärr så är det ju så att massmedia lyfter fram i stort sett bara missnöjespartier på den politiska vänsterkanten, medans alla andra partier som har någon form av missnöjesopposition mot det styrande etablissemanget tystas ner ganska helt. Och inte helt osökt så kommer jag att tänka på hur lite utrymme som Sverigedemokraterna har fått i massmedia under valrörelsen till exempel. Det enda som vi har kunnat notera i form av massmedieutrymme, det är de enstaka gånger som våra torgmöteshållare har råkat ut för olika former av överfall och någon enstaka notis ute för något kommunalt blad, men väldigt lite i rikspressen.
Ja, då får man alltså säga så här. Om vi hade haft en valbudget på 4 miljoner så hade vi lyckats komma ut vi också. Socialdemokraterna satsade just 4 miljoner enbart på att få invandrarna i Rinkeby att rösta. Men 2/3 valde att stanna hemma i alla fall. Med en valbudget på 4 miljoner så hade vi kunnat nå ut. Socialdemokraterna har ju alla massmedia till sitt förfogande. De har alla möjligheter att komma ut och lyckades inte ändå.
Nej. Ian Wachtmeister sa något väldigt, som jag tycker, intressant på valkvällen då när han var i riksdagshuset. Att han menar för första att småpartierna har misshandlats något enormt i den gångna valrörelsen. Och vi har haft folk som varit ute och lyssnat på, som har varit ute och lyssnade på en del av Ians valmöten. Bevakade och hörde, kontrollerade eller lyssnade på vad han sa. Och han blev alltså mer och mer kritisk och mer irriterad på massmedia för var dag som gick. Och han menade på slutet att journalisterna kunde fungera i praktiken som valarbetare för vissa partier. Och att man helt har lämnat sin sakliga, professionella roll och helt enkelt lierat sig med vissa politiska riktningar. Och han menade, jag ska bara säga det, att det är medias förbaskade skyldighet att redogöra även för vad småpartierna tycker och deras politiska program och så vidare. Även om de naturligtvis inte kan få exakt samma stort utrymme som de stora etablerade partierna.
Ja. Nej, men jag kan ju berätta en episod från den lördagen, förra lördagen, när jag var ensam in och delade ut flygblad och pratade med människor då när vi hade fått vårt möte tredje gången inställt. Och då var det ju anarkisterna där som en neger, negress, får man säga så? Som överföll mig. Och då intervjuades en av de här anarkisterna. Han fick komma fram i Rapport och tala om att de skulle minsann ställa upp och förhindra Sverigedemokraterna att komma fram. Men mig brydde sig ingen om alls överhuvudtaget. Sen hade jag talat med några män som senare gick ner till Slussen där Ian Wachtmeister hade möte. Och där var det ju ett väldigt oväsen på anarkisterna. De hade ju inte lyckats få några Sverigedemokrater att slå ihjäl och slå med och misshandla med järnrör, så att de var ju väldigt aggressiva. När Ian hade fått ett poliseskort därifrån, så var det några äldre gentlemän, äldre från 40 och på 60 eller några stycken som stod kvar och pratade efter det de hade lyssnat på Ian. Då omringades de av den här pöbelhopen och trakasserade, så kallades rasister. En blev till och med sparkad av en av de här slynglarna. Det är fullständigt otroligt.
Johan, hade du några synpunkter på just det här som jag hade sagt, eller?
Nej, det är väl just det här med massmedias svek, så att säga. Och det finns ju då en uppfattning att vi är någon form av mediekverulanter, att vi alltid klagar på massmedia, att vi blir feltolkade och att man försöker misstänkliggöra på det sättet. Men alla opinionsundersökningar som har gjorts över journalistkårens partisympatier och hur man uppfattar sin egen yrkesroll och så vidare, visar ju ganska entydigt att en väldigt stor andel av journalistkåren har vänstersympatier av olika slag. Och dessutom så ser man som sin roll att driva opinion i många frågor. Mm. Och inte minst då när det gäller propagandan för det mångkulturella samhället och så. Så att det är ganska så självklart att med de förutsättningarna så blir inte nyhetsrapporteringen särskilt innehållsrik eller saklig.
Vi kan ju konstatera det att allt tyder på att det är oerhört svårt för ett nytt politiskt parti som har media emot sig att nå ett genombrott och att komma in i riksdagen. Med media med sig, som Ny Demokrati 91, Miljöpartiet 88 till exempel, då går det. Men med media konstant, jämt och ständigt emot sig och med hårdvinklingar och desinformation, då visar ju Sverigedemokraternas 10-åriga erfarenhet att det är ett oerhört tungt arbete som ligger. Det går naturligtvis, för det finns exempel från andra länder. Men vi ska inte ha några illusioner om, utan det är bara hårt arbete det är frågan om vi ska komma någonstans.
Det är bara fortsatt hårt arbete, och det får vi ju fortsätta med när vi har tagit igen oss några veckor. Men det syns ju bara på journalisterna. De skryter ju själva över hur de kan skapa en opinion. De kan, jag menar Åselefallet, som de lyckades skapa. Det var ju bara en bluff. Och det är ju samma sak med den smutskastning av oss hela tiden.
Jo, Cravelli har ju, tacknämligt nog, så har ju han berättat om hur snacket gick på Publicistklubben under och efter det här Sincari. Cirkusen som pågick, och hur man skröt över att man hade manipulerat opinionen. Och det är helt uppenbart att det var ju naturligtvis inte det enda fallet, utan man har ju en långt driven rutin på det här området att manipulera opinioner och desinformera, så att säga. Du nämnde här i början, Johan, och det här med att folk har proteströstat, och det är väl ganska tydligt att så är fallet. Många har röstat mot något snarare än för något. Jag tror att många av de här som röstar på Kristdemokraterna och på Vänsterpartiet i själva verket inte är vare sig kristdemokrater eller vänsterpartister, utan de har på något sätt försökt visa sitt missnöje, och det här var det de kunde komma på. Och jag tror att vi har, och tydligen är även Mikael Jansson då, vår ordförande, inne på den linjen, att där har vi många av våra potentiella väljare i framtiden Det gäller bara för dem att hitta fram till Sverigedemokraterna.
Det gäller bara för oss att få komma ut. Du brukar prata om, vad var det, köksbords... Vad var det du sa, Thomas?
Det verkar så tyvärr som att många av våra sympatisörer, även medlemmar, har lite svårt att förstå det här med vad som ger resultat och så vidare. Vi har ju, och vi ska komma in på det här, den här glädjande utvecklingen i Haninge. Vi har ju, som alla som har läst Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro eller någon annan tidning, eller tittat på tv igår, ABC-nytt, kunna konstatera att alltså i Haninge så har Sverigedemokraterna tagit 2 kommunala mandat då, och vi har även tagit 2 i Trollhättan, 2 kommunala mandat där, och behållit våra 2 i Hör samtidigt, och vi har tagit 1 i Sölvesborg, och vi har 1 då i Dals-Ed. Där var det en tillbakagång, vilket summa summarum ska ge 8 kommunala mandat. Och det 9:e var ju, det var hårfint, det där stupade vi på mållinjen i Tierp. Det var ju tydligen klart ända tills länsstyrelsen beslöt sig för att godkänna några tveksamma moderata poströster, vilket gjorde då att mandatet, Sverigedemokraternas mandat i Tierp, gick till Moderaterna istället. Det där kan man ju ha vissa, det väcker ju vissa misstankar, men vi ska väl inte gå in på Tierp, utan vi tänkte koncentrera oss på Haninge idag. Och framförallt ska vi konstatera att i de här kommunerna där Sverigedemokraterna har kommit in och tagit, framförallt där vi har tagit flera mandat, där har det också jobbats hårt. Det är helt, och det finns liksom inga genvägar. När man inte har media med sig så finns det inga genvägar. Och jag tror att alla måste försöka få ta det här till sinnet på något sätt. Va? Och jag tycker vi har, Sverigedemokraterna, vi har under vår 10-åriga historia sett alldeles för mycket av köksbordspatriotism. Och jag skulle vilja säga det, där utövas köksbordspatriotism, där gynnas alltså Gevalias och Militas omsättning. Och där utövas telefonpatriotism, där gynnas Telia. Men där det utövas aktivism, där erhålls det kommunala mandat och eller mycket riksdagsröster. Så att det är det, och det visar även erfarenheterna från Frankrike till exempel och så vidare, att det gäller alltså att jobba, och då får man, och blir man också belönad så att säga. Och därmed har vi kommit in på Haninge, och det är också därför som vi har vår gäst med oss här idag naturligtvis. Johan Rinderheim, som nu kan titulera sig kommunalfullmäktig. Jag ber att få gratulera.
Ja, gratulerar.
Ja, tack.
Och vi tänkte be dig att du kan väl berätta lite grann om, du får gärna om valrörelsen och gärna någon rolig eller trevlig eller lustig episod från valrörelsen. Och även reaktionerna på att Sverigedemokraterna kom in i Haninge kommunfullmäktige.
Ja, det är ju ganska mycket som vi har hunnit med nu under det år som vi har jobbat med Haninge. Och själva vår arbetsmodell har ju baserat sig på att vi har försökt etablera en direktkontakt med väljarna via regelbundna flygbladsutdelningar. Så att varje månad så har vi haft en stort sett heltäckning av kommunen, där vi har bemött olika påhopp gentemot SD och där vi har lyft fram vår politik. Och därmed så har vi gjort oss mer eller mindre oberoende av lokalpressen, som vi naturligtvis inte har haft någon större tillgång till heller för den delen. Vi har skrivit en hel del genmälen, insänder och annat som de av någon anledning inte har tagit in. I och med att folk då har för första gången i Haninge fått möjlighet att jämföra den officiella sanningen med våran och kontrollera vad som stämmer, så har man också för första gången haft ett val. Sen tror jag att vi har ett större stöd än vad som syns på det konkreta valresultatet. Så att vi har varit ute väldigt mycket och synts och delat ut information, flygblad och annat direkt till folk i Haninge. Och det är väldigt sällan som man möter några negativa reaktioner faktiskt. Att jag skulle nog tro att vi har också klättrat upp till ställningen som näst bästa parti för väldigt många fler Haningebor än de som röstade på oss. Så att därför tror jag att man kan se framtiden an ganska mycket. Och våra motståndare har haft ganska svårt. De har försökt att komma med ganska så oseriösa påhopp. Vi har blivit beskyllda i sedvanlig ordning för att vara rasistiska och främlingsfientliga och fascister inte minst. Och den typen av påhopp tror jag egentligen har gynnat oss ganska mycket just eftersom folk har kunnat jämföra själva. Det finns ju en kulturförening i Haninge, Levande Zon, vars verksamhet i stort sett enbart går ut på att trycka upp olika hataffischer mot SD när man beskyller oss för både det ena och det andra. Och där finns det då många exempel på att man har regelrätta lögner. Man har till exempel gått ut och sagt att SD vill kasta ut adopterade barn och liknande från landet. Vilket ju är precis en sån lögn som man skulle kunna förvänta sig. Men ändå så är det säkert ett sånt påhopp som har sått lite tvivel hos en och annan. Att det kanske kan vara så att det står så i vårt program och så vidare.
Ja. Jag har till och med blivit tillfrågad av en 13-årig flicka om, är det sant att ni vill kasta, att Sverigedemokraterna ska kasta ut mig från Sverige? Det är ju ganska hemskt. Ja. Det gjorde så ont i mig när jag hörde någonting sånt. Jag pratade med henne ganska länge så jag fick förstå att det där är bara lögner och påhopp. Och nu säger du den här Per Sternbäck, heter han, en av aktivisterna här, och att de ska bygga upp ett långsiktigt byggande av en motståndsrörelse mot fascismen. Alltså det vi kallas.
Ja, just det. Det är en person då från Levande Zon som uttrycker sig så i Dagens Nyheter. Och från kommunfullmäktige håll så har det väl låtit ungefär likadant. Våra värsta belackare är ju Socialdemokraterna och Folkpartiet i Haninge som har gått ut med ganska så extrema uttalanden att vi måste stoppas till varje pris, vilket somliga har tagit på orden och faktiskt försökt överfalla oss fysiskt. Visserligen bara vid ett par tillfällen, och det handlar om ett litet gäng ungdomar, men ändå så finns det ju en viss moralisk skuld som de etablerade politikerna har när man uttrycker sig på det sättet. Och deras uttalanden i Dagens DN till exempel är ju inte heller så värst.
Det var Johan Glas säger.
Vänliga.
I fullmäktige kommer jag helt att ignorera dem som parti. Däremot kommer jag att attackera dem när det gäller deras åsikter. Alltså det är demokrati. Det här ska vi ta och lite samarbeta med.
Men det som är mest tydligt exempel på vilken debattnivå de håller, det är ju vad han säger, att om jag är riktigt tydlig ska jag säga att det är bra att skiten kommer upp till ytan, för då vet man var lukten kommer ifrån. Sverigedemokraterna i Haninge står förklar främlingsfientlighet. Dessutom är det emot den tolerans vi försöker bygga upp i Haninge mellan olika folkgrupper. Och det är slutcitat. Och den typen av vad man säger, ganska lumpna på har man till och med kunnat höra på kommunfullmäktigemöten, på det sista kommunfullmäktigemötet innan valet, så påstod Staffan Holmberg att på de bilder som vi har visat över misshandlade människor så är det inte blod på bilden, utan det är ketchup så länge som det inte har fallit några domar i målen.
Och han hävdade till och med att vi inte hade några polisanmälningar.
Ja, han ifrågasatte ifall det överhuvudtaget fanns någon polisanmälan, vilket är ju ganska lätt att motbevisa. Att man har tagit tillvara varje tillfälle att försöka komma med den typen av påhopp. Och så sent som idag så hörde jag att Staffan Holmberg hade pratat i Haningeradion och sagt att nu så hade SD:arna åkt ner och för att delta i nazidemonstrationer i Tyskland. Och det är också en ganska egendomlig nyhet. Så var grunden finns får vi väl fundera över. Jag har då inte hört talas om någon som har tänkt åka till Tyskland på.
Nej, och då ska vi påpeka att du sitter alltså i partistyrelsen och förste vice ordförande, så du bör ju ha en viss överblick. Men man häpnar ju, som du antydde tidigare här, man häpnar ju över den nivå som man har valt att lägga sig på, då, två kommunalråd, Glas och Holmberg. Det är ju så oerhört lågt. Och det är inte ens argumentation, utan det är okvädningsord och oförskämdheter man häver ur sig. Och är det på den här nivån man ska ligga i kommunalfullmäktige, då det är väldigt illavarslande i sådana fall. För det är så långt från saklighet man kan komma.
Då får man säga arma Haningebor, ja, om man har sådana kommunalråd.
Ja, och det är lite oroväckande är det ju faktiskt att Socialdemokraterna gick framåt i valet. Folkpartiet tappade i för sig ett mandat, men Socialdemokraterna ökade med 3. Mm. Och nu i slutet av valrörelsen så hade Haningeradion 2 stycken telefonväkterier, och då organiserade framförallt Socialdemokraterna en slags bojkott av de här i och med att Sverigedemokraterna skulle delta. Den här bojkottsaktionen lyckades inte fullt ut, för det var flera partier som hade lite mer demokratiskt tolerant inställning än herrarna Glas och Holmberg då. Men ändå så uteblev Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet. Det där fick man ganska hård kritik för. Alla som ringde in till studion då i första sändningen var väldigt positiva till Sverigedemokraterna, och till och med den ansvarige utgivaren för närradiostudion tyckte att det var ett synnerligen obalanserat uppträdande att bojkotta ett radioprogram på det sättet. Och han menade också på att man hade försökt bedriva utpressning, att man hade klargjort att att de skulle inte komma till studion nästa fredag ifall vi skulle vara där återigen.
Ja, nu måste jag gå in och bryta här i tag. Vi ska återkomma, vi ska fortsätta prata om Haninge och Sverigedemokraterna valt där. Men vi ska ta och lyssna på lite musik, och det blir alla operavänner får luta sig tillbaka här och njuta av operan Märta av von Flotow. Jaha, kära radiolyssnare, det var pampig operamusik av Friedrich von Flotow, 1812-1883, operan Märta. Ni lyssnar alltså på Sverigedemokraterna i Stockholms närradio, och vi sänder här varje lördag mellan 14.00 och 15.00 med repris då torsdag kväll 21.30 till 22.30. Men jag har en pålysning här, och det är det att, och jag ber lyssnarna att notera detta, att vi ska ta ett sändningsuppehåll. Vi har alla fått aktivister här, fått jobba och slita ganska hårt i valrörelsen, och semestern har det blivit lite si och så mer för många, så att vi känner ett behov av att ta igen oss ett tag. Det kommer alltså bli ett 6 veckor långt sändningsuppehåll här på Stockholms närradio för Sverigedemokraternas del, och då blir det alltså från den 5 oktober till den 15 november. Det är alltså vecka 41 till vecka 46, och då kommer ni alltså inte höra något program, utan då kommer Stockholms närradioförenings programslinga att gå här om allting fungerar. Men nästa lördag håller vi öppen. Eventuellt blir program, eller eventuellt blir det ett collage som Marianne har gjort, bestående av snuttar från äldre, gamla närradioprogram här för Radio SD. Och det kan vara i vissa fall program som ligger ganska långt tillbaka i tiden, men det kan vara roligt att lyssna på. Men vi håller lördagen den 3 oktober öppen. Däremot torsdagen där då, den 19 november, kommer det att gå ett specialprogram då. Och det är också ett sånt här program, collageprogram då, stående av äldre, utdrag från äldre program. Det är 19 november, det kan ni notera också. Ja, då ska vi gå tillbaka till ämnet där vi var. Vi höll på och pratade om Haninge kommuns kommunalråd. herrar Glas och Holmberg som inte drar sig för att uttala rena lögner och som har valt att lägga sig på en oerhört låg nivå i vårt tycke. Och man använder alltså ord som besudlas. Det känns trist att Haninge ska besudlas med Le Pens handgångna män, säger Staffan Holmberg. Och John Glas vräker ur sig: jag kommer hårt att angripa deras politik. Skiten måste upp så att man ser var det luktar illa, säger folkpartisten John Glas, kommunalråd. Ja, Johan, hur ska man, nybliven kommunfullmäktig för Sverigedemokraterna, vad tycker du, hur ska man bemöta sådana här? Ska man överhuvudtaget bemöta sådana här påhopp, tycker du? Eller?
Jag tycker att det bästa sättet att bemöta det är väl att citera dem helt och hållet. Jag skulle gärna spela upp en del inslag från somliga fullmäktige möten också för att, så att säga, visa upp vad det är de håller på med, vad det är de säger om Sverigedemokraterna och om andra verksamheter. Och överhuvudtaget så är det väl så att de har haft väldigt svårt att argumentera mot våra idéer och de förslag som vi har lämnat, därför att man vet att förslagen är rätt så populära ute bland gemene man. Och därför så väljer man att istället försöka misstänkliggöra oss, att kalla oss för en massa otäcka saker, påstå att vi inte är seriösa och så vidare. Det är ju en ganska klassisk debattmetod där, att man alltså tar och målar upp en bild av sin motståndare och sen attackerar man bilden istället för motståndaren. Och det är ju någonting som man brukar ta till i sådana lägen där man har inte riktigt torrt på fötterna när det gäller att kritisera motståndaren som sådan, utan man måste ta den här egenhändigt konstruerade bilden till hjälp då. Så att det är ju inte någonting nytt, och så var det ju redan i starten för SD, att man kom med det tunga artilleriet av beskyllningar med en gång om vilka ruskprickar dessa sverigedemokrater var. Och det kommer nog tyvärr att fortsätta, tror jag. Att bästa sättet att bemöta det är att man visar upp var vi står någonstans, att man ser till att nå ut till människor.
Mm.
Ja, och det här med Le Pens handgångne män, det tycker jag är ganska löjeväckande. Jag har fått vid flertal tillfällen har jag varit tvungen att bemöta det här i genmälen, både på en ledarspalt och i klarspråk, allt möjligt. Därför att vi har inte gjort någon hemlighet av att vi samarbetar över gränserna med andra nationer. Det var ju det som var vitsen med EU, brukar jag svara. Det är ju 6 länder som samarbetar, om inte jag har missförstått hela, eller hur? Och detta är ju ett samarbete över gränsen mellan nationellt inriktade partier som man inte behöver skämmas för alls.
Nej, det är ju inte något samarbete som är särskilt långt gående än så länge heller. Jämför man med andra partiers planer på att starta upp stora EU-partier som ska vara helt gränsöverskridande av konservativa och socialdemokrater och annat, så finns det ju inte några sådana planer överhuvudtaget i förlängningen av det samarbete som har rått hittills. Och ända fram till i år så kan man väl säga att detta samarbete mest har gått ut på att man håller kontakt med andra partier i Europa. Så att det är ju inte tal om något särskilt intensivt samarbete. Och vi får väl se vad detta samarbete utvecklar sig till. Men man ska också komma ihåg att när det gäller vårt samarbete med partier i andra länder så skiljer det sig ganska markant från till exempel socialisters eller liberalers samarbete över gränserna. För att vi som nationella tror ju inte att det finns några patentrecept för hur man ska lösa politiska problem i olika länder, utan vi menar ju på att varje land har sin egen politiska historia och sin egen politiska situation, och de olika situationerna kräver olika politiska lösningar. Så därför så kan Ofta nationella partier har väldigt olika politiska budskap. Om man jämför med fronten i Frankrike till exempel, så har de en mycket mer kristen profil än vad Sverigedemokraterna har, som är verksamma i ett mycket mer sekulariserat land där det inte finns så många kristna kvar.
Nej, vi har ju en kultur utan religion, kan man väl säga, i Sverige. Och religionen är helt marginaliserad i Sverige, vilket den alltså inte är i många länder på kontinenten. Nu skulle Gun säga något.
Ja, jag har tänkt med det här när jag har fått gå in i massa genmälen, att det här med problematiken omkring invandringspolitiken, det har blivit till en folkrörelse över hela Europa, och den kan inte hejdas. Alltså, det är bara så. Men sen har lite olika lösningar, olika sätt att agera, men just problemen med invandringen, det har blivit en folkrörelse, kallar jag det.
Ja, även de andra problemen som är av betydelse i dagens Europa, med den höga brottsligheten, massarbetslösheten och den allt mer fördärvade miljön och så vidare. Det är stora problem som det är svårt för ett ensamt land att råda bot på. I synnerhet så är det väldigt svårt nu när vi är med i EU att lösa den här typen av problem ensamt i Sverige, utan det är problem som kräver olika former av samarbete länder emellan.
En aspekt på det här, när man tar del av vad de här kommunalråden i Haninge klickar ur, så ser att man ofta liksom har de här brösttonerna när man är angelägen om att framhäva hur demokratiska man är och toleranta och så vidare. Och indignerade man är över Sverigedemokraterna. Men man bortser från ett väldigt grundläggande faktum, att hade Sverige varit en fungerande demokrati, så hade vi inte haft den här invandringsproblematiken överhuvudtaget. Av det enkla faktum att vi hade haft långt mindre antal invandrare i Sverige än vad vi har. Vi har ju nu någonstans mellan 900 000 och 1 miljon. Och hade svenska folkets åsikter haft förankrade hos svenska politiker, så hade vi inte haft så många. Men det tänker man hela tiden bort på något sätt. Och istället väljer man då att hålla på med någon slags moralisk indignation då, och tabubeläggning och skuldbeläggning av de som protesterar mot den här förda politiken.
Jo, och det är ju lite lustigt det där, för att tittar man på deras egen partihistoria, de som är mest kritiska, som Socialdemokraterna till exempel, så var det väl så att Socialdemokraterna och Bondeförbundet var de som var drivande för att vi skulle etablera ett rasbiologiskt institut i Sverige på 20-talet. Och det var ju under socialdemokratiska maktinnehav som man hade alla dessa tvångssteriliseringsprogram och liknande, som skulle syfta till något rashygieniskt tänkande och så vidare. Och det är ju ganska rejäla lik att gå bara på i sin partigarderob. Och jag tror inte Sverigedemokraterna kommer i närheten av så pass tunga saker.
Hjalmar Branting undertecknade den motion, och en av undertecknarna den motion som ledde fram till, i riksdagen, som ledde fram till beslutet om att grundlägga ett rasbiologiskt institut. Och det finns väldigt många smaskiga uttalanden av socialdemokrater från 20- och 30-talen. Så att alla lyssnare ska vara medvetna om det, att det skorrar väldigt falskt många gånger när de här kommer. Och de här folkpartisten John Glas, har han aldrig hört talas om tolerans och vidsynthet, frisinne och tolerans? Det verkar vara väl fullständigt främmande begrepp för denne man, märkligen folkpartist på något sätt.
För att inte tala om ordet liberal, vad det egentligen står för.
Ja. Jag vet, Johan, att du har lovat att berätta lite grann om hur ni har drivit er valrörelse, och vad kan vara orsak, och vad är orsakerna till att det har gått så bra för er, så att säga, i Haninge. Du kanske kan berätta lite grann för lyssnarna och ge en liten bakgrund.
Ja, jag har ju antytt det redan innan i inslaget alldeles nyss här, men det är ju framförallt att vi har byggt upp en kanal, informationskanal direkt till väljarna, som är oerhört viktigt, där vi då har möjlighet att utan att budskapet förvrängs via massmedia komma ut, så att folk får möjligheten att jämföra vad som står i pressen och vad det är vi säger själva. Sen så tror jag också att någonting som har spelat väldigt stor roll är att vi har försökt att synas så mycket som möjligt. Vi har haft ganska mycket utåtriktad verksamhet och gått och delat ut flygblad och annan information direkt till väljarna. Inte då så mycket i torgmötesform, utan mer att vi spontant har åkt ut ett gäng och ställt oss och delat ut någonstans och pratat med folk och så. Och det tror jag skapar en ringarna på vattnet-effekt, att de människor man möter i sådana tillfällen får en helt annan bild av partiet än den de har fått tidigare från massmedia. Den här gruppen Levande Zon till exempel, ett litet gäng punkare som får kommunalt stöd för att bekämpa Sverigedemokraterna i Haninge, har påstått att Sverigedemokraterna i Haninge består av ett tiotal försupna skinnskallar, alla med kriminell bakgrund och så vidare. Och när man då åker ut och visar sig, och det är då folk i alla åldrar, män och kvinnor, och alla ser glada och trevliga ut, så får man ju en helt annan bild som väljare. Den saken är ju ganska självklar, och jag kan tänka mig att det har pratats ganska mycket om Sverigedemokraterna i Haninge också. Och just detta att vi har lyckats ge Haningeborna en korrekt bild av vilka vi är, tror jag också har en ganska så stor del i den framgång vi har haft. Och som sagt så tror jag också att vi är näst bästa parti för tämligen många människor i kommunen. Mm.
Men framför allt är det ju detta att vi har haft så oerhört många fantastiska aktivister som har åkt långa vägar ifrån för att hjälpa till i det här hårda arbetet. Jag har ju, i alla fall har det kostat mig både hälsa, fritid, pengar och vänner, för ja, sådana som man trodde var vänner. Det har vi fått offra för det här partiet, men man har ju å andra sidan fått nya vänner i och med det här samarbetet som vi har haft.
Ja, fast det väsentliga är ju att vi har lyckats få med oss väldigt många Haningebor. Det är sant att många av de allra flitigaste aktivisterna har varit utsocknas, men en klar majoritet av vår aktivistkår är ju Haningebaserad naturligtvis. Mm.
Mm. Men vilket arbete?
Jo, det
är det som har gett oss framgång.
Naturligtvis, och i och med att det har varit väldigt mycket affischkampanjer mot Sverigedemokraterna i Haninge, så har vi ju också varit tvungna att driva egna affischkampanjer och annan sån verksamhet som tar resurser naturligtvis från detta med att dela ut flygblad och liknande.
Ja, det leder mig in på det att vi kan ju inte luta oss tillbaka och vänta till 4 år till nästa val, för det är det inte. Men framförallt så måste vi ju fortsätta den här aktiviteten, och det kräver pengar, hjälp, fortsatt hjälp och stöd till oss. Vi ska fortsätta i ungefär den här samma takt, bara vi har vilat oss några veckor.
Mm. Jo, men här ser man ändå vad idealism och kan åstadkomma, idealism och hårt arbete. Och jag tror att många av de etablerade politiska partierna, både i Haninge och Trollhättan och andra kommuner, Sölvesborg hör idag, de har nog väldigt svårt att fatta det här med dels hur vi arbetar och dels vilket oerhört självuppoffrande arbete som har lagts ner. De tror ju tydligen att vi har med hjälp av pengar från Le Pen betalar flygbladsutdelare och affischuppsättare och torgmötesdeltagare och så vidare. Du har hade en liten rolig episod där, Johan, som du berättade för mig igår, jag vet inte.
Ja, det var vid den av valstugorna i samband med valdagen då, som pratade med två representanter för de etablerade partierna, en moderat kvinna och en sosse som satt med sina band utanför lokalen då, och vi stod ett tag och pratade med dem, jag och en kamrat som var där för att lägga ut valsedlar, och vi hade allmänt trevligt, och så frågade plötsligt denna sosse: jaha, vad är det för parti ni delar ut lappar för, från förresten? Ja, det är Sverigedemokraterna, säger jag då. Ja, det kunde man väl förstås tänka sig. Lite besviket då över att vi som var så trevliga då kunde komma från dessa mörkens avgrunder som sossarna har målat upp. Och så pratade vi lite grann om hur vi hade jobbat och så, och de tyckte både att vi gjorde bra flygblad. Och undrade hur vi fick ut dem. Den gamla sossan menade på att ja, och ungdomarna som ni skickar ut att dela ut dem där, de får en peng för besväret förstås. Så förklarade jag att nej, så var det väl inte riktigt, utan stort sett alla som hjälper till och de som är som mest aktiva betalar en del av sin lön varje månad till partiets verksamhet. Så slog han ut med armarna och förklarade att nej, försök inte med mig. Sån idealism finns det inte nu för tiden. Och det är väl en inställning som inte är helt ovanligt. Det är många som tror att det finns inte en sån idealism. Och i många partier finns det ju inte det. Och jag kan gott och väl tänka mig att inom socialdemokratin så kanske det särskilt påtaglig brist på riktigt hängivna idealister.
Ja, man kan väl säga att bidragen och de här subventionerna har tagit död på mycket av idealismen i organisations Sverige och parti Sverige, de etablerade politiska partierna, det är helt klart.
Ja, det är det jag säger, att vi Sverigedemokrater är ju ett helt gäng, vi är ett helt parti av bara idealister, för ingen av oss har ju någonsin fått ersättning för någonting.
Nej.
Det har bara kostat oss.
Jag kan ju som en parentes nämna att när jag var nere i Paris i somras så träffade jag företrädare för spanska partiet Democracia Nacional, och de fick se en del av våra flygblad och tyckte att de var kanonbra, överlägset bättre de hade själva, påstod de, och de blev så begeistrade över vår verksamhet i Sverige så de ville gärna ta ledigt några dagar och åka upp och hjälpa oss att dela ut flygblad i Sverige. Det tycker jag visar lite grann på att den geisten som Sverigedemokraternas aktivister har finns även i andra länder.
Mm. Man ska väl nog vara medveten om, som du skrev i någon artikel, Johan, att bidrag passiviserar. Det gäller ju inte bara samhället i stort, utan det gäller förmodligen också förenings- och organisationssverige. Det är ju, för att jag tycker det gäller nog inte bara Haninge utan många andra kommuner, att på de politiska partierna är förvånansvärt passiva. Och så märkte ni någonting av aktivitet, till exempel flygbladsutdelning och det från de andra partierna, någon större utsträckning?
Det är ju i omedelbar närhet till valet då. Jag kan se till min egen lilla brevlåda att under året här, från och med januari och framåt, så tror jag att jag enbart fick ett flygblad från Folkpartiet. Och sedan så när valrörelsen startade då ett par månader innan valet, då började det dimpa in ganska mycket information. Men det är ju på något vis så att de etablerade partierna har börjat fungera som lite av en slags väljarlockarmaskiner som aktiveras precis i samband med valen, och sen så ligger man i ideologisk och politisk stiltje under de fyra mellanliggande åren.
En slags kampanjorganisationer helt enkelt, kan man säga. Den här gamla folkrörelsepartierna är på utdöende, eller traditionerna är på utdöende, och det blir rena kampanj.
Och sen kan man väl se också att de etablerade partiernas avsaknad av aktivister gör ju att de är ännu mer utlämnade åt massmedia. En sak som vi tyckte oss kunna konstatera när det gäller årets valaffischer till exempel är ju att många var fruktansvärt innehållslösa, på gränsen till idiotiska många, och färgval och liknande som vissa plakat som Socialdemokraterna satte upp var så pass svaga färger i, så att jag kan tänka mig att många äldre inte ens kunde läsa vad det stod på dem. Det var till exempel alldeles ljusgrön bakgrund och så vit text på, vilket gör att det blir väldigt suddigt.
Ja. Ja, det var ju märkligt dåliga valaffischer i år. Alltså det var ju rent stupida. Alltså jag vet inte om jag ska nämna något parti, men Centern så kan ju ta en fundering över vad är det för strateger som har utarbetat dem, kan man ju fråga sig. Men jag ser att våran tid här börjar tryta. Jag vet inte om Gun, hade du något?
Nej, jag hade någonting om det här med äldre flyktingar, bidragsberoende. Den här statliga socialtjänstutredningen har fått ett tilläggsdirektiv om att särskilt undersöka de äldre flyktingarnas socialbidragsbehov. Och de saknar ju pension och de blir då en tung ekonomisk börda för kommunerna. Det här långvariga socialbidragstagandet har nästan tredubblats på 90-talet. Ungefär 210 000 bidragstagare hade åren 1990-96 bidrag i över ett år. Och 112 000 hushåll hade bidrag i över tre år. Och det här gör ju att det utgör 20%, det långvariga bidragstagarna utgör 20% av samtliga, och bland dem är närmare hälften flyktingar, alltså 10% tar de här socialbidragskostnaderna. Och då fattar inte jag. När äldre människor nu som nu får bara försämrade pensioner, allting försämras, är de inte ser sambandet mellan deras egna försämrade förhållanden och vad som dras ut på flyktingar och invandrare, då fattar inte jag.
Ja, tydligen är det för plågsamt att se samband. Ja, det är strutsmentaliteten sitter djupt och...
Men hörni,
det är vårt jobb att ta bort.
Ett lite tänkvärt ord. Var inte rädd för motstånd. Kom ihåg att det är motvind och inte medvind som en drake stiger. Så det är det vi ska minnas och det ska fortsätta att slåss tillsammans med er.
Ja, Sverigedemokraternas kamp för att rycka bort skygglapparna på det svenska och det svenska folket kommer naturligtvis att fortsätta. Oavsett liksom valresultat. Det verkar ju vara så att svensken vill ha de här skygglapparna på ända tills katastrofen är ett faktum. Och det är det vi arbetar för att försöka liksom förhindra. När det gäller ekonomi och så vidare så har ju naturligtvis valrörelsen grävt djupa hål i partiets kassa. Och det kommer naturligtvis att komma in fakturer och räkningar även efter valet. Och vi tar tacksamt emot bidrag för att täcka de här utgifterna på vårt postgirokonto 234565-0, alltså 234565-0. Vi har inte mycket sändningstid kvar här, men jag vill också påpeka att vi ska ha sändningsuppehåll 5 oktober till 15 november. Det är alltså vecka 41 till och med vecka 46. Jag ber er vänligen att notera det. Och hinner vi med spela en liten snutt på Sveriges flagga, det är väl tveksamt. Men vi låter tekniker sätta på, vi får lyssna på några toner, säger tack för idag.
Tack för idag, hej då.